Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol.
Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheter och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan förflytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.
Och om jag delar ut allt jag äger, och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp och den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå.
När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.
Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig.
Men nu består tro, hopp och kärlek. Och störst av dem är kärleken. Ibland så kan jag få frågan när jag är ute på var som helst där, och vad sysslar du med? Ja, jag jobbar i kyrkan. Ja, var jobbar du? Ja, jag jobbar som pastor nu i en kyrka som heter Andreaskyrkan, och då ser människor många gånger ut som ett levande frågetecken, och så säger de så här: var ligger Andreaskyrkan? Jo, du vet, i korsningen med Wayne's Coffee, Högbergsgatan och Götgatan, uttalas det inte så? Wayne's, ja. Så ligger, och då blir man oftast avbruten. Och det hände faktiskt i fredags. Och då sa killen som hade frågat mig: men du, är det inte där det står att man inte ska vara rädd? Jo, säger jag. Och känner mig väldigt glad. Vad säger ni om den marknadsföringen? Att man inte behöver vara rädd. Och sen är ju Gud kärlek också, får man lägga till. För det är ju det handlar om. Jag blir väldigt glad när jag går till mitt jobb och ser de här orden på kyrkan. Och idag, David, är du hos oss. Du är musiker, du är journalist. Mm. Du har bland annat skrivit en bok nyss som handlar om samtal med ärkebiskopen. Kanske vi kan få knyta an till det under hösten, att du kommer hit och berättar lite om den boken. Vid tillfälle. Vi måste ju...
Vi får se.
Vi får se. Ja, precis. Vi är inne i passionstiden. Temat är kärlekens väg. Du och jag har funderat utifrån våra olika livserfarenheter vad det här med att vara drabbad av kärlek kan betyda. I höst hade vi ett församlingsmöte här, och det var väldigt välbesökt. Och det var väldigt roligt, för det är inte alla församlingsmöten som är där. Då tog vi som en av de första församlingarna i Missionskyrkan ett beslut om att säga ja till människor som vill gifta sig, människor som är av samma kön. Du, David, är ute och jobbar mycket med frågor om HBT. Du kanske inledningsvis ska säga något vad HBT står för.
HBT står ju för homo, bi och trans. Homo, bi och transpersoner, homo, bi och transsexuella, homo, bi och transfrågor. Man kan haka på mycket på den där förkortningen.
Mm. Och du, vid sidan av ditt jobb så är du, har det blivit en uppgift för dig att arbeta med samtal om det här. Var är du och hur funkar det?
Jag är oftast ute och pratar med unga människor i skolor, högstadie- och gymnasieskolor mest. Men även i vuxna grupper. Och senast var jag faktiskt på PROs folkhögskola i Gysinge i veckan som gick här. Och då kom jag dit, inte som experten framför alla andra, inte som specialutbildad i frågorna och inte som representant heller för alla homo-, bi- och transsexuella, utan som en av många i den gruppen. Och som sagt, oftast är det unga. Ganska ofta kan det vara så att det finns en liten nervositet i rummet. Jaha. Från några stycken. Ja. Man har sina bilder av vad det här handlar om. Och har man inte, känner man inte själv homo- eller bisexuella eller transsexuella, så är det ofta lite nervositetsskapande bilder eller fördomar som man har förstås. Och jag tror vi alla har dem i någon mån. Sen brukar det ganska snabbt bli rätt så avslappnat i de här samtalen. Helt enkelt för att det handlar om, i slutändan handlar det kanske inte ens, ja, det handlar ju om HBT-frågor, men det handlar ju inte bara om det, utan det handlar om aspekter av att vara människa. Det handlar om längtan, om kärlek, om att få vara ihop med någon, om att våga möta sig själv, om att möta andra människors reaktioner. Så.
Hur har det varit för dig?
För mig, du menar då inte att vara ute och prata med,
utan i mitt liv. Ja, ditt liv, din bakgrund och kyrkan. Och...
Ja, för mig har det varit krångligt och enkelt på olika sätt. Jag förstod när jag gick i 8:an och 9:an, någonstans där på sommarlovet tror jag det var mellan, så landade det hos mig att jag var homosexuell och att det var inget krångligt för mig då. Det var inte en krånglig upplevelse. Sen vågade jag inte berätta det under lång tid, utan det tog mer än 5 år innan jag vågade berätta. För jag var väldigt rädd för vad folk skulle tycka. Och det berodde ju mest på att det var så vansinnigt tyst om det här. Att det var så, jag tänkte på det när du nämnde Stig Sjödin-inskriptionen här i början.
Att genom att beskriva kärlek så gör man rädslan mindre.
Ja. Och när man inte gör det så ökar man kanske rädslan. När man inte talar om, men inte får tala om kärlek. Min rädsla var väldigt stor. Sen berättade jag ändå, därtill provocerad av en god vän som förstod hur det var och som avslöjade mig på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och då var min erfarenhet faktiskt, den är att jag fick väldigt bra reaktioner. Och jag vet ju att det här är en berättelse som skiljer sig från ganska många andras. Ganska många har fått kämpa själva med insikten om vad man är, vem man är under en längre tid. Ganska många har också fått ganska dåliga reaktioner. Men jag fick inte det faktiskt.
Får jag sticka in med en fråga som vi inte har planerat? Det här med tystnadens kultur. Jag kommer ihåg när jag var ordinerad 1997. Då hade man börjat prata om... Tidigare hade man talat om hushållsgemenskap. Det var dit man kunde tänka sig att man kunde gå för att låta två människor älska varandra. Men när man började prata om det här så var det oftast just det här med tystnad som rekommenderades. Så upplevde jag det. För att det är så jobbigt för dem som inte är homosexuella. Känner du igen det resonemanget?
Jag känner igen att jag har mött det. Jag har dessutom mött argumentet att ibland nästan har man tävlat om hur många homo- och bisexuella man känner. Och de vill inte att vi pratar om det här. Det är alltid någon som inte är i rummet. Men min erfarenhet är egentligen inte främst den. Inte heller i kyrkan, ska jag säga. Och det är också något, jag skulle säga det att när jag är ute och pratar med unga människor om sånt här, framförallt unga, så presenterar jag mig alltid. Jag presenterar mig med att jag spelar i olika band och jag presenterar mig, försöker ge en bild av en människa som inte bara är där som bög liksom, utan som en hel människa. Och jag presenterar också att jag är kristen då, och då får jag ju ofta frågor om det. För mig så blir det då, är det jätteroligt att få berätta för dem som jag pratar med i det sammanhanget att ja, jag hade aldrig, jag tänkte inte ens tanken när jag förstod vem jag var, att Gud skulle ha synpunkter på det eller tycka illa vara eller att min tro skulle komma i konflikt med det. Faktiskt inte. Och sen så var ju för mig min tro otroligt viktig under de år jag inte vågade berätta för någon annan än Gud. Och sen fick jag faktiskt väldigt bra reaktioner i min kyrka.
Härligt.
Så det är min huvudupplevelse egentligen. Inte att man har rekommenderat tystnad, utan att vi faktiskt har pratat om det, att det inte har varit svårt egentligen heller. Sen vet jag ju att detta är, det är jag. Och jag vet ju att det ser ut på många andra sätt och har varit på många andra sätt.
Här i Andreaskyrkan för man en öppen diskussion och det gör att det är väldigt roligt att jobba här. Vad tror du, nu är ju tanken att baptistsamfundet, metodist och missionskyrkan ska gå ihop i en ny konstellation som vi kallar GF, gemensam framtid. Häftigt ord, GF.
Ja, jag har synpunkter på det. Men det...
Ja. Vad tror du om situationen och framtiden för HBT-frågor i den nya GF-kyrkan?
Ja, jag tycker det är svårt att tro någonting och veta någonting och tycka någonting. För att det hänger ihop med min erfarenhet de senaste 10 åren, framförallt i missionskyrkan. Min grunderfarenhet är så god. Och samtidigt så lever vi ju med en formulerad diskriminering av homo- och bisexuella i våran kyrka. Och det tar ju missionskyrkan med sig in i det här. Och jag hoppas så att man hittar något sätt att lösa upp den knuten.
För hur är det nu? Om man är öppet homosexuell och vill bli pastor eller diakon i missionskyrkan, är det något problem?
Nej, det är inget problem i sig, men det är ett problem om man lever med någon. Om man lever öppet med någon annan. Då,
om man är gift med någon då?
Nej, då går det absolut inte. Det är där gränsen verkligen är satt.
För om jag har fattat det rätt då, så om du skulle vara pastor och gift, ja du är gift med, John,
ja.
Och du skulle vilja bli pastor, så är det okej. Men du får inte ordineras i kyrkokonferensen.
Och jag kan inte rekommenderas till tjänst från central nivå, så jag kan anställas av någon församling. Men,
är inte det lite det är ju fruktansvärt konstigt egentligen, för kyrkan har ju, som vi pratade om tidigare, har ju talat om trohet och uppmanat till varaktiga relationer. Och sen när man då plötsligt blir kär och gifter sig efter ett tag, så är det ett hinder. Är inte det väldigt konstigt?
Jo, det är det, tycker jag. Och andra tycker annorlunda. Och naturligtvis kan man tycka olika. Och naturligtvis är det något man får prata om. Vi är ändå i en märklig situation, för att för mig stämmer inte med bilden av vad missionskyrkan är. Det stämmer inte med evangeliet, tycker jag också, eller med vad en kyrka är. Men speciellt inte med min känsla av vad missionskyrkan är. Att vi har den här ordningen att vi inte ordinerar och inte rekommenderar till tjänst. För att man lever med en annan människa i en kärleksrelation.
Men om man väljer alltså att mörka att man har en relation, då är det, kan det vara okej?
Ja, det kommer ju inte vara okej när det upptäcks. Men
Nej. Ja, det är väldigt sorgligt. Du skickade ett mejl till mig och mina kollegor här i kyrkan om en dag ute på Lidingö folkhögskola den 19 maj. Det finns ett anslag på dörren. Vill du berätta lite mer om vad det är?
Ja, egentligen det är en dag då det togs ut beslut i kyrkokonferensen förra året. Å ena sidan sa man att i missionskyrkan så är huvudlinjen att äktenskapet är mellan man och kvinna. Å andra sidan sa man att det är fullt möjligt och upp till varje församling och pastor om man vill viga par med personer av samma kön. Och eftersom det finns flera församlingar som har bestämt sig för att göra det, precis som Andreas kyrkan och andra som diskuterar det, så är det så att UCL, alltså utbildningscentrum på Lidingö, församlingarnas utbildningscentrum, har tagit initiativet att samla folk som vill diskutera hur ska vi göra det då i så fall. Hur gör vi när vi viger personer av samma kön? Vilka ordningar har vi?
Vilken liturgisk ram, så att säga.
Precis.
Intressant.
Ja.
Och det vänder sig även till allmänheten?
Den ja, den som vill kan vara med.
Ja. Mm. Och det finns ett anslag här nere i kyrkan om det. Mm. Rickard läste en fantastisk text från Höga Visan förut. Mm. Kärleken är ju... Det tar egentligen ett helt liv att förstå. Jag tror inte vi förstår den då riktigt. Nu är vi på väg mot vår. Det finns mycket vårdikter om kärlek. Mm. Jag tänker på Karin Boye att nämna i det här sammanhanget. Hon skriver i en dikt som heter Vårvisa så här. I vårtid, i broddtid, då växer frönas skal. Och al blir al och tall blir tall i frihet utan val. Jag tar mig rätt att växa nu som rotens krafter vill. Jag hör min framtid till. Mm. Och då är ju det här skrivet troligen någon gång på 30-40-talet redan. Mm. Ja, det är starka ord.
Ja.
Och det är starkt att bli drabbad.
Ja, det är det. Och jag har hört till dem som tycker att texten, till exempel som vi läste av Kärlekens lov, den är, man har hört den miljoner gånger, varje vixel nästan läses den. Och det är nästan för stora ord, tycker jag. Kärleken uthärdar allt, det vet vi att riktigt så enkelt är det ju inte. Och samtidigt, så ibland så blir det ju väldigt på riktigt, tycker jag. Och jag tänker också på den texten ur Höga Visan som vi hörde. Den var ju så här: stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Man skulle kunna säga, den som sätter sitt liv på spel, den som sätter mycket på spel för kärleken, kan vi ringakta den människan, skulle man ju kunna översätta det. Mm. I verkligheten gör vi ofta det, tror jag. Och det kan ha många olika orsaker. Och det kan handla om att det ska funka socialt i våra nätverk och bland vänner och sådär. Men det är en utmaning utan like.
Vilka fina ord att ta med sig in i fastetiden, David, och att vi har fått dela de orden med dig idag. Jag tror det blir en insiktsfull vandring i fastetid för oss. Och vi följer ju Jesus på väg till Jerusalem i passionstid, i kärlek. Och det är ju en kärlek som också leder till döden. Men det slutar inte där. Det börjar en ny väg vid den tomma graven. En hoppets och uppståndelsens vandring. Tack för att vi har fått dela tankar och ord med dig. Välkommen tillbaka till Andreaskyrkan. Och du finns med vid kyrkkaffet, hoppas jag också. Tack.